Och här i Studio 8 i Radiohuset i Stockholm så har vi pyntat så det står härliga till. Vi har liksom gått all in eftersom det är dags att presentera årets 8 vintervärdar. Som kommer att vinterprata i P1 från juldagen till nyårsdagen. Och de har alla ett av lyssnarna högt uppskattat sommarprogram i bagaget. Och vinter i P1, det är som sommar i P1, fast på vintern. Vinter är en slags lillasyster till sommar i P1 kan man säga. Sommar startade ju redan 1959. Och när vi skulle sjösätta Vinter i P1 2008 så upptäckte vi att Sveriges Radio redan hade haft en motsvarighet till Sommar på vintern. Mellan 1969 och 1974 sändes programserien På Vintergatan. Och då använde man Jules Sylvains populära melodi På Vintergatan som signatur. Och programserien fick samma namn. När vi då startade Vinter i P1 så bad vi Sveriges Radios symfoniorkester att göra en ny inspelning som vi nu använder. Och en i nutid ny tradition är att vi låter vintervärdarna presentera varandra. Och för att hela ska kunna börja så börjar jag presentera den första av årets vintervärdar. Denna goodwill-ambassadör för UNICEF som gjort flera reportageresor med barnens rätt i fokus. Som har rest runt med maken för att höra hur andra par lyckas leva tillsammans. Hon har pressat partiledare att bekänna färg. Berättat om begångna bestialiska brott och poddar när hon påtar i trädgården. Och så går hon upp mitt i natten för att säga god morgon till tittarna. Nu ska hon säga gott nytt år till lyssnarna. Jenny Strömstedt.
Bibi Röde. En sån är, och vilken fin presentation. Jag vet inte om den stämmer, men jag är glad.
Ja, du är värd för vinter på självaste nyårsafton. Hur känns det?
Ja, det känns fantastiskt. Jag tänkte, den här nyårsaftonsångesten som så lätt kan ta oss i besittning, den kan jag försöka krafsa lite grann i och se vad den innehåller egentligen. Jag tänkte jag skulle ha ett prat som... Där det stora kanske visar sig vara litet och det viktiga och oviktigt, vrida och vända lite på saker och ting. Utifrån alla fantastiska berättelser jag har fått till mig under min långa karriär.
En del här runt bordet är färdiga med sina manus, så går det för dig?
Nu lät det väldigt sträng. Jag har haft lite andra bokmanuslämningar och sådär. Men jag har gott hopp om att här kommer det ordna sig.
Kära Jenny, nu ska du presentera nästa vintervärd. Och från och med nu så får du höras i programmet. För så gör vi. När man har presenterat så är man med i programmet.
Tack så mycket. Och jag har ju fått äran att vi presenterar den här, ska jag säga, svårslagna vinterprataren. Hen är nämligen både gud och bäst i test. Och dessutom så är hon lite av en cykelbanornas Fittipaldi som med blicken stadigt fäst vid horisonten alltid tar sikte mot nya mål. Med stor värme och medmänsklighet bryter hon hela tiden nya tabun och gräver där det gör som ondast, men också där det är som allra roligast. Marika Karlsson!
Tack så mycket!
Det är jubel från tre stycken här, de andra är tysta.
Jag hade kunnat säga 1000 miljoner saker till. Så jag tänker sammanfatta det där med att säga att jag tycker du är fantastisk.
Det var vänligt sagt en dag som denna. Det tackar jag för.
Är det jag som ska intervjua Marika?
Det kan du tro, men det är det inte.
Nej, det är jag. Ja, det är du. Ja,
hej. Nu är det hej. Vi tre. Jag är kvar. Nej, men du Marika, du är ju först ut. Mm. Och du ska vinterprata som vore du i ett biktbås där lyssnaren är prästen. Mm. Varför behöver du bikta dig?
Därför att jag vill prata om saker som jag tycker är svåra att prata om. Och det tänker jag med att jag har aldrig biktat mig på riktigt, så jag vet ju inte hur det är. Men jag tänker mig att om jag skulle gå in i ett biktbås så skulle jag ju erkänna saker där som jag tyckte var lite svåra att erkänna. Och då tänker jag att det gör jag i ett vinterprat. Erkänna saker så att många får höra vad det är jag har bekänna.
Vad ska det handla om då?
Mitt vinterprat ska handla om mitt förhållande till mat. Mitt problematiska förhållande till mat. Jag är sockerberoende, så att jag har en ganska osund relation till mat. Just idag är den bra, men den har varit väldigt destruktiv. Och jag har förstått efter min föreställning jag spelat den här hösten att jag är inte ensam om att ha ett komplicerat förhållande till mat. Och att jag kan äta, vi är många som kan äta på ett destruktivt sätt. Så det tänker jag prata om i vinterpratet. Mm. Jag tänker lämna clownen och den roliga hatten. Jag är sjukt rolig egentligen, för det är viktigt att säga då. Och jag tänker lämna den hemma och få visa en annan sida av mig i mitt vinterprat, som jag också har väldigt mycket, min fundersamma och lite allvarliga sida.
Det blir en fin övergång till din presentation av nästa.
Ja, det blir det verkligen. Mat är ju inte bara min passion. Det finns ju fler människor i vårt samhälle som har passion för mat, men också kunskap för mat. Och det har den nästa person som kan saker och ting på riktigt, som är så en mathistoriker. Det är bara det ordet är ju oerhört fascinerande, att man har kollat på maten ur ett historiskt perspektiv. Och personen i fråga har också väldigt bra koll på den svenska matkulturen. Och det här, tänker jag med i alla fall, kommer vara ett vinterprat där man får lära sig väldigt mycket om maten. Varför vi äter som vi gör och var våra traditioner kommer ifrån. Till exempel, varför äter vi som vi gör på det svenska julbordet? Och varför är det så att fler och fler börjar pynta redan i november? Och det kommer också pratas om varför julfirmafesten är avdragsgill. Det här vill jag gärna veta mycket mer om. Och varför är det så att svenska barn får vänta på rummet medan kompisens familj äter middag? Sådana frågor och många andra frågor kommer man få svar på. För den som ska vinterprata är ingen mindre än Rickard Tellström.
Tack för de fina orden, och vilket intressant program det här kan skrivas ihop till.
Det kommer bli suveränt. Jag är jättenyfiken på ditt program.
Ja, men mat är ju någonting som går in i hjärtat hos oss alla. Vi har en magsäck, men den går faktiskt in i hjärtat också i allra högsta grad. Så att, ja, men det tänkte jag djupdyka i.
Rickard, du ska också inte prata om att det finns ganska mycket regler runt julborden. Att det finns en julbordsgeneral. Mm. Vem är det?
Ja, det är, man tänker sig att tomten är chef över alltihopa till julen, men det finns en som är högre upp i rang och som chefar över att det blir jul enligt släkten och familjens princip. Denna chefsperson, en matriark vanligen, som alla måste förhålla sig till och som sätter ihop julen så att den blir, att det blir jul som det ska vara jul just i den här familjen. Det är alltså den i familjen som alla förhandlar med. Någon gång från novembers mitt kommer det liksom lite underhandsfrågor. Vad ska vi ha med? Vad ska inte vara med? Och den har skilt sig. Och sen har vi det här som också händer när någon lämnar julbordet och dör helt enkelt. Vad händer med den maträtten? Ska vi ha en ny traditionsbärare eller kommer rätten att dö ut med den här personen? Och då skakar liksom släkten och familjens grundvalar lite grann. Så vi kan väl säga att det här med jul, det är att ja, men bli släkt och familj. Så repeterar vi det en gång om året, och det är en checklista helt enkelt. Hänger vi ihop eller hänger vi inte ihop?
Alltså det är så intressant, jag har ju tjuvläst manuset som är klart igen idag. Man får lära sig så mycket. Rickard, kan du påannonsera nästa värld nu?
Absolut, det ska bli ett nöje. Jag skulle vilja presentera nästa vintervärld på detta sätt. För er som inte har varit ute i den norrländska och ångermanländska skogsbygden och suttit i ett vedeldat bondkök, så kan jag tala om att ibland kliver det in, ofta helt oinbjudet, stora berättare. Det kan vara snusgubbar och timmerkörare och rekorderliga fruns som bara mot en kopp kaffe och en smörgås som ersättning för in hela världen i köket. Nästa vintervärld är en sån här vandrande berättare som slår sig ned på en vresig köksstol, tackar jag till kaffet, och som sedan ständigt gör oss alla till del av en mångtusenårig sägentradition. En nestor i vinterpratarsammanhang för tionde gången. Olof Wretling.
Bravissimo! Olof ska vi ha! Jag gick och fyllde 10. Ja. Vilken grej.
Ja, 10:e gången.
Ja, herregud.
Vilken grej.
Ja.
Tack, är du klar med ditt manus?
Du kan, ska du, vill du ha en spökskrivare?
Nej, men det är ju fantastiskt detta som Rickard nu berättade om.
Ja, men jag känner verkligen... Det, jag känner mig som en vandringsman på FN-bandet.
Ja, men det skulle jag säga att det verkligen det är. Blev så. Det är ett nöje att följa med på dessa vandringar. Man lär sig mycket om sig själv.
Ja, men vad fint. Tack. Ja.
Och just nu så är du ute på turné med Kaffet.
Ja, det är jag.
För utsålda hus och så mycket skratt i salongen. Jag vet, jag har varit där. Och sen har du haft Diagnoserna i mitt liv. Det blev också en hyllad föreställning på turné som sändes i SVT. Och så Vinterpratet med titeln Misslyckandena i mitt liv har filmatiserats. Det är helt fantastiskt det här, hur dina vintermanus flyger vidare.
Ja, märkligt. Det är ju sant. Det blev så. Mm. Vad kul.
Det är kul.
Ja.
Du har ju olika rubriker på dina vinterprat. Ja. Vad är årets rubrik?
Indiana Jones och jakten på blodsockret. Det är en berättelse om att jag har blivit en diabetespappa till min son som är 10 år. Och hur det är att leva med en autoimmun sjukdom som diabetes typ 1 är. Och vad ett blodsocker är och hur det påverkar en familj och oss. Så att jag kommer använda mitt lilla fönster som jag har blivit tilldelad den 28 december. Det värnlösas barns dag. Att titta ut och berätta om hur det är att vara på äventyr med en brun hatt och en son under armen.
Men du uttryckte det också som föräldraskapets hjärta och oro.
Ja, precis. Precis, det är egentligen det den heter.
Nu heter den det.
Nej, den heter Indiana Jones och jakten på blodsockret. Men det handlar nog egentligen om föräldraskapets hjärta och oro. Mm. Så skulle man kunna säga.
Och nu ska du kunna presentera nästa vintervärld.
Ja, då ska vi se här. De stora frågorna räds hon inte, inte alls. Inte heller att stå upp för röster som inte hörs. I sitt sommar slås jag av uppriktigheten om att förverkliga en dröm. Att konst måste få vara konst, att dumhet måste besegras. Hade hon gått på samma skola som Harry Potter skulle sorteringshatten ropat Ravenclaw! Malin Persson Giolito.
Hej Malin!
Hej!
Hej, hemma i Bryssel är du.
Ja, det är jag.
Mm. Nu hörde du Olof presentera.
Jag undrar om jag verkligen är en Ravenclaw.
Är du?
Men det var väldigt fina ord.
Ja, men det är du. För mig är du en Ravenclaw.
Du Malin...
Hufflepuff känner jag mig som. Förlåt, vi ska inte gå in på Harry Potter. Det var inte det vi skulle prata om.
Men du avslutade ju hela ditt sommar med Dumbledore-citat. Så att jag tänkte att det var ett fint program.
Nej men ja, min hund är döpt efter Harry Potters mamma. Jag är en Potterhead. Harry Potter är viktigt hemma hos oss.
När du vinterpratar så är det bara ett par dagar kvar på det gamla året och ett nytt år står för dörren. Det ska handla om nyårslöften och hopplöshet. Det låter lite dystert.
Mm. Jag berättade för min mamma vad jag ska prata om och sa, gud så jobbigt, ska man behöva lyssna på det? Nej, men jag tror, Jenny, jag är med i ditt lag. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till och innan skriva klart det här. Men tanken var att jag skulle liksom... För jag tror att jag inte är ensam om att då och då känna en viss liksom hopplöshet. Eller så här, vart ska det här ta vägen? Och är det verkligen så att nyåret nödvändigtvis är början på något nytt och spännande? Är det kanske inte bara så att världen håller på att gå under? Och så kan man ju inte tänka, så kan man ju inte hålla på. Så jag tänkte att jag själv skulle liksom komma fram till hur man kommer åt den där förtröstan om att det kommer att lösa sig genom att skriva själva vinterpratet då. Och vi får väl se hur det går med den saken. Men jag hoppas
det känns viktigt här, programmet.
Ja.
Avgörande.
Ja, för mänskligheten. Ja.
Kommer du ha ett öppet slut
som man kan bli på? Ja, exakt. Eller, och sen så får man liksom, man får krydda med väldigt pigg musik, tänker jag. Mycket rolig, dansant disco på konstiga språk och sådär. Det kan nog bli bra.
Malin, får jag be dig presentera nästa vintervärld?
Ja, så gärna. När andra journalister nöjer sig med att säga att det borde skrivas mer om klass och utanförskap, då skriver han om just det. Han gör det dessutom så drabbande och angeläget, personligt men ändå allmängiltigt, att det är omöjligt att värja sig. Han vann Stora journalistpriset tillsammans med kollegor på Dagens Nyheter i kategorin Årets avslöjande för granskningen Barn till varje pris, som handlar om internationella adoptioner till Sverige. Jag lärde känna honom när vi båda var kolumnister på Aftonbladet, men jag har beundrat honom mycket längre än så. Lyssna noga på hans vinter, för det han säger är alltid viktigt. Patrik Lundberg.
Du ser lite tagen ut, Patrik.
Ja, men det lät som hon presenterade någon annan. Det är ingen som har sagt något så fint till mig. Tack, Malin.
Ja, det var fint. I ditt sommar, som var väldigt älskat, så handlade det om din mamma som du är uppvuxen med här i Sverige. I ditt vinterprogram så ska du berätta om ditt sökande efter din biologiska mamma. Berätta.
Ja, jag är adopterad från Sydkorea och när jag var 24-25 år gammal, jag ser ut att vara 19 men jag är jättegammal, då bestämde jag mig för att flytta till Sydkorea och söka efter min biologiska familj, och det vill jag berätta om nu.
Och visst hade du med en bandspelare?
Ja, jag tänkte att en vacker dag kommer jag ju få sommarprata, så då måste jag ju kunna spela upp det här. Nu blir det vinter istället och det är ju minst lika fint.
Mm. Vi får alltså höra när du reser ner för att träffa din biologiska mamma. Höra ordentligt.
Ja, då får alla lyssnare följa med hela vägen in. Men jag vet inte om jag hinner bli klar med det här, för jag spökskriver både Jenny och Malins program.
Jag fick Marika och Rickard, men vi får dela på oss.
Ja. Jag förstår, jag förstår.
Jätteskönt känns det.
Ja, det blir ju bra, tänkte jag plötsligt.
Ja. Allt löser sig. Jag känner förtröstan inför det här, Patrik.
Fint.
Nu, Patrik, kan du presentera nästa vintervärld?
Ja, jag är jättestolt över att presentera en sån här stjärna. Det är liksom, trots att nästa värld är yngre än vad jag är, så har hon varit med så länge jag kan minnas. Vi har kunnat följa henne på internet. Vi har sett henne på tv. Vi har läst hennes böcker. Vi har lyssnat på hennes poddar. Hon är en av Sveriges allra största bloggare. Hon är från Västerbotten. Och enligt mina källor så är hon bland de bästa i Sverige på att vila. Och hon är alldeles, alldeles underbar. Klara Lidström!
Åh, vad fint! Tack, Patrik. Vad kul att vara här.
Du bor ju mycket riktigt i en liten by i Västerbotten.
Ja.
Hur ser vintern och julen ut där?
Betydligt snöigare än här. Kall förhoppningsvis varje år och väldigt, väldigt lugn.
Och hur ser jularna ut hemma hos dig?
Jag är ju besatt av julen, så att jag har en fullkomlig orgie och frossa under julen. Och mina barn skulle nog nöjda med ungefär 10% av det jag gör, men jag går all the way med allt mitt pynt. Det är mitt stora intresse.
Du berättade om din morfar i programmet och han brukade säga: ska vi ta oss några minuter? Vad menade han med det?
Ja, i mitt program kommer jag prata lite om vikten att vila som vuxen och vilka lärdomar vi kan göra från generationerna innan oss. Min morfar var murarbas, kroppsarbetare, och han visste att om man inte tar sig minuter, då håller man inte ett helt arbetsliv.
Man skulle vila före man blev trött.
Mm, innan man ens blivit trött så skulle man sätta sig ner och vila, vilket är helt ologiskt förstås för dagens människor.
Mm. Och du ska prata om konsten att vila som vuxen. Vad menar du med det?
Vi lever ju i ett samhälle som sliter i vår uppmärksamhet. Och hela sociala medier bygger ju på att vi betalar med vår uppmärksamhet. Och det är väldigt svårt att i allt det här fantastiska utbudet av underhållning och liksom stimulerande saker att ta del av, att då tacka nej till det och prioritera vila. Det är väldigt svårt, så det kommer jag prata om i mitt vinterprat.
Nu är det bara en vintervärld kvar att presentera. Och sällan har väl uttrycket sist men inte minst passat bättre. Dags att presentera nyårsdagens vintervärld.
Den här vinterprataren är född i forna Tjeckoslovakien, men flyttade med sin familj hit som barn för att undkomma nazisterna. Och jag tror att jag talar för hela svenska folket när jag säger tack för att du tonsatt vår barndom. Den svensk finns inte som inte kan nynna på åtminstone någon av hans melodier. Han kombinerade svenskt vemodiga med det lekfulla och har en låtskatt som inte slutat växa med stigande ålder. Jag, som verkligen älskar att lyssna på hans musik, ser så mycket fram emot att få höra detta musikaliska geni vinterprata, nämligen Georg Riedel.
Hej Georg!
Hej, hej!
Vi har dig på en bild här på bordet där även Malin finns på en bild.
Okej, ja. Hoppas att det är en fördelaktig bild.
Ja,
du är jättefin.
Ja, du är väldigt fin. Du är lite snuvig hemma i lägenheten i Stockholm. Det är en ära för oss att du är en av årets vintervärdar.
Ja, det är en ära för mig.
Vad fint. Men Georg, jag var nyfiken på exakt hur många melodier du har skrivit under årets lopp. Och därför kontaktade vi Stim. Och enligt Stim så har du 1546 melodier registrerade där.
Oj, oj, oj.
Oj, ja, men det är inte bara melodier. Det är allt möjligt. Alltså, det är långa helaftonsföreställningar också. Det heter också, det har en titel bara.
Ja, det gör det ju inte mindre imponerande.
Nej, jag blir själv förvånad.
Du har varit så produktiv. Hur har du hunnit med?
Ja, det vet jag inte. Jag har nog en... jag är väldigt insnöad på musik. Så att det är därför som jag håller på jämt. Men... det är inte lätt för omvärlden att klara det. Så att då är det svårt att hinna med allt det andra också som är lika viktigt, minst lika viktigt här i världen.
Mm. En del stycken är ju som du säger långa stycken, en del är väldigt korta. Den här är ju ganska kort.
Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att...
Berätta, hur gick det till när du skrev Lille katt?
Jo, det gick till så att jag kom alltid till filmbolaget. Vi skulle gå och sitta vid ett klippbord, det gjorde man på den tiden. Och gå igenom den musik som jag hade gjort och kanske spelat in också. Och så kom jag plötsligt på att jag hade glömt att skriva en låt, nämligen Lille katt. Då satt jag på parkeringsplatsen utanför den lokalen där vi skulle spela in. Eller där jag skulle visa upp mina låtar. Och så skrev jag den här låten på ett ögonblick i bilen. Det kan väl tyckas vara fantastiskt, men så lätt kan det ju vara ibland. Och ibland är det jättesvårt, så det tar lång tid att skriva. Mm.
Vad ska du prata om i ditt vinter?
Ja, alltså eftersom jag sa att jag är insatt på musik. Men jag är som musiker, som kompositör, så är jag ganska självupptagen också. Jag är rädd att jag kommer att prata väldigt mycket om mig själv. Det har jag svårt att förstå att man andra skulle intresserad för. Men så blir det nog faktiskt.
Mm, det är rimligt.
Men jag talar om det här med min bakgrund från Tjeckoslovakien och lite annat. Jag hoppas att det kan ha ett större allmänintresse än vad jag befarar att eventuellt inte har.
Så, nu har vi presenterat alla årets 8 vintervärdar. Vad det låter för kontrollrummet, det är Rika producent och det är Emilia tekniker och några till som hörrar för det. Det känns fantastiskt att det är just ni som ska förgylla jul- och nyårshelgen för oss. Nu har vi pratat om vad ni ska vinterprata om. Hur tänker ni kring musiken i era vinterprat?
Grannlaga arbete kan man väl säga, detta med att välja ut musik som är på något sätt berörande för många fler än en själv, så det verkligen inte blir helt självupptaget utan att det har någon allmängiltighet också.
Ska du ha med någon Georg Riedel kanske?
Det blir faktiskt Georg Riedel kommer med.
Samma i mitt vinterprat.
Va?
Jajamän.
Så att, och det är väl också det här att välja musik som på något sätt förstärker det man inte förmår säga själv, så kan musiken göra jobbet.
Men den musik som jag ska välja är inte särskilt populär. Folk kommer nog tycka att det är konstigt och inte begripa, men jag bryr mig inte om det.
Det är bra. Det är rätt.
Jag tycker också att man kan ha så här dolda budskap med sin musik. Jag kan gilla sånt. Alltså vissa som gör sån här som inte sägs, typ att kanske det bara är kvinnliga artister som har kört till exempel.
Inte så här,
alltså,
spela baklänges så kommer ett budskap från djävulen.
Men man kan ha, jag kommer ha det. Vad säger
du? Baklänges budskap.
Nej, men man ska lyssna på musiken och så kan man tänka, här finns en röd tråd genom hela programmet.
Jag tycker att det är oerhört skönt. När jag gjorde mitt sommarprat så utspelade det sig under den tid när jag fortfarande försökte vara ball. Och nu har jag insett att vilken tönt man egentligen är och bejakar den i allra högsta grad. Så att jag kommer spela alla skämslåtar som jag någonsin har inte velat att någon annan skulle förstå.
Åh, vad härligt. Men kan du bjuda på en då? Ja.
Nu?
Ja, en bra skämslåt.
Nick Carter, Backstreet Boys, alltså ja. Allt där. Ja. Fast det kanske inte är skämmigt ens en gång.
Jo,
det kanske
är på början.
Det är fruktansvärt.
Ett råd.
Ja, det är mindre fransk hiphop helt enkelt.
Ja.
Om jag ska spela för musik så är det nästan P2-musik. Alltså. Mm. Då är det jazzmusik som jag gillar och så kallad klassisk musik som jag gillar. Som har betytt mycket för mig. Och jag tror att om man kombinerar det med text alltså någonting, och anknyter på något vis så går det bra att spela sånt. Och upplever något starkt av det. Dels av musiken och dels så kanske det förtydliga texten också.
Mm. Patrik, du sitter och ser lite finurlig ut. Musik, hur tänker du?
När jag var ung så lyssnade jag mycket på könsrock och jag vet inte om det passar så bra ihop med adoption.
Och vad lyssnade du på, sa du?
Ja, det var mycket Onkel Konkel och Eddie Medusa. Och jag tror inte det passar till det här programmet.
Skämslåtar.
Ja, vi får väl se vad som händer. Men jag som berättarnörd, jag älskar ju att titta på Disney-filmer och där har de ju alltid den stora låten exakt i mitten av programmet. Så då tänkte jag försöka använda det. I mitt sommarprogram hade jag Ladde Svinge med Bobby Socks i mitten. För det skulle vara liksom det stora numret. Och nu så tittar jag nog på Filmernas värld. Kanske en riktigt bra Disney-dänga.
Mm. Wow. Jag måste bara få höra då Ladde Svinge med Bobby. Jag lyssnade på ditt prat då. Men kan du påminna oss om varför den var huvudnumret?
Ja, det var crescendot. När allting skulle vara bäst för min mamma i livet. För det gick ju väldigt dåligt för henne sen. Och konstigt nog, alla lyssnare som hade av sig sen och sa, jag grät så himla mycket när du spelade Ladde Svinge. Men det var ju för att jag hade lagt det exakt i mitten när det skulle vara som bäst.
Mm. Alltså kan du skriva mitt manus också? Kan du är ett geni. Alltså.
Ja, det är skitsnack, Marika. Alltså, jag är också adopterad som du och jag är liksom Lidl-versionen av dig.
Här har vi komiker, hörni.
Ja, det är det vi har. Det är det jag säger.
Ja. Så oväntat det kan bli ibland. Och vi vet ju ännu inte riktigt vad det ska handla om i flera av era program. Och vi ser så fram emot att höra dem.
Det är ett sista.
Ja, det blev ett fint slutord. Ni vet att sommarsymbol, det är ju blomsterkransarna. Vinter har då en symbol som kommer här. Det är de fina lovika vantarna som det står stickat vinter på, så ni får varsitt par. Ni ser väl att vinter syns där på vantarna.
Ja,
för att värma era fingrar.
Du har alltså 10 stycken sådana här hemma, du, Olof.
Ja, precis. Och jag har lovat min fru att vi ska ha ett barn för varje program.
Hörrni, på juldagen den 25 december klockan 13 så är det dags för årets premiär med de här sommarfavoriterna i Vinter i P1. Och på juldagsmorgonen klockan 7 så publicerar vi alla vinterprogram i poddformat så att våra lyssnare kan lyssna när det passar dem som allra bäst. Kära vintervärdar, tack för att ni är här eller där och tack för att ni nu kommer förgylla jul- och nyårshelgen för oss alla. På återhörande. Hej då!
Hej då!
Hej då!